Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller ett knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Då badde jag rejält hela den sommaren 59, Ingmar Johansson blev världsmästare och allting i boxning. Men efter det har jag, trots att jag bor vid Sveriges största badbalja, badat 3 gånger totalt.
Island. Det finns, om man vill, flera Björn Hellberg. För de boende i Laholm är han kanske hemmasonen och lokalprofilen om vars liv det i sommar gått att se en hel utställning i stan. Det finns också den unge elittennisspelaren som sadlade om och redan som 16-åring gjorde radiodebut som expertkommentator och som i mångt och mycket vikt sitt liv till sporten. Han har missat 2 Wimbledon-mästerskap på drygt 50 år och kan också det mesta om den vita sporten. Han sägs vara världens främste tennisexpert. Han har också jobbat som reporter och så har vi tv-mannen Björn Hellberg som många minns från 80- och 90-talen där han tillsammans med Ingvar Oldsberg var 100% synonym med På spåret i 2 decennier. Och har synts i en rad sammanhang utöver det också. Och så som författare då, Björn Hellberg har skrivit runt 70 böcker och produktiviteten tycks inte avta ens 40 år efter hans debut. Och så ska ju böckerna signeras, men mer om det senare. I veckan som gick fyllde han 77, grattis i efterskott. Men han är gäst 480 i värvet. Här är Björn Hellberg. Är det så att du har känt lite grann att ditt skrivande inte har fått det utrymme som det förtjänar?
Kanske har funderat lite i de banorna någon gång, men jag tror inte det ändå trots allt har varit det primära för mig har varit det skrivna ordet, även det talade. Så att jag tycker att det andra mest är faktiskt kosmetika, utan det är journalistiken och författarskapet som för mig är väsentligast. Och sen är det ju trevligt att kunna förbredda sig och jobba med olika områden, underhållning, idrott och så vidare. Så att jag har ju ett privilegium så tillvida att jag får jobba med många olika saker. Det är inte alla som har en sådan ynnest att kunna förbredda sig. Och det gör att det blir aldrig en dag, ena dagen är sällan den andra lik. Mm.
Hur ser dina dagar ut just nu?
Ja, nu har ju pandemin har ju naturligtvis förändrat, påverkat oss alla på ett eller annat sätt. Naturligtvis så är det ju självklart. Men jag har varit lyckligt lottad därför att jag har kunnat jobba hemifrån. Jag skriver alltså böcker hemma. Jag till och med för första gången sedan jag debuterade som författare 1969 kunnat påbörja en bok direkt efter att ha avslutat en annan. Det har jag aldrig kunnat tidigare på grund av andra uppdrag. Men nu har jag kunnat i de här senaste, ja, det senaste året helt enkelt.
Ja. Så det har inget ont som inte får något gott med sig, eller?
Så kan man säga i det här fallet, ja.
Och det här med att signera böcker, hur har det gått under det här året?
Ja, det var ju så att hela hösten försvann. Mm. Så i november, december, det är mina 2 viktigaste signeringsmånader. Där signerade jag inte en enda bok då. Däremot gick det bra utomhus i fjol. Det är mycket lättare där naturligtvis av kända skäl.
Du får ju ofta prata om det här med att du då, folk har den här bilden av att du sitter ensam och väntar på att någon ska signera och så stirrar du ut i tomma intet.
Ja.
Är du lite trött på den bilden av dig själv?
Nej, den hör till. Jag tycker faktiskt det är lite näpet. Här kommer folk fram och tröstar mig och en del känner ångest när jag sitter där. De tror att det ska vara köer hela tiden och det är ju, de är ju välmenande. Och tycker helt enkelt synd om mig, en ömkansvärd individ som sitter där vid sitt bord och glor ut i tomma intet som du sa det. Men det blir ju väldigt stora numerärer trots allt. Mm. Men köer har jag ju väldigt, väldigt sällan. Det kan vara strax före jul, då kan det vara köer som pågår till och med ett par timmar och så vidare. Mm. Jag har ett exempel som är ju rätt så flagrant i det här sammanhanget. Du har bokmässan i Göteborg.
Låt mig gissa.
Ja.
Du kom tillbaka efter lunchen, ville ta av dig kavajen, du hann inte.
Nej.
Satt i 1,5 timme, skulle ta av dig kavajen, men då kom det någon jäkel till.
Och sa så här, stackars jäkel, sa han till mig. Här sitter du alldeles ensam, ingen kommer fram till dig. Då hade jag suttit och svettats. Jag hade verkligen jobbat där med ja, det var närmare 2 timmar till och med. Så det är alldeles rätt som du säger där. Så att där ser man att man tror att det ska vara folk hela tiden. Även de gånger då det går riktigt bra så kommer det ju luckor naturligtvis. Och då är välmenande människor framme och med en klapp på axeln och säger att det var tråkigt, inte någon som kommer fram till dig.
Ja, jag har suttit och signerat också någon gång och det inte har kommit någon. Det var inte så kul.
Nej, det är inte kul i och för sig, men det får man tåla.
Vet du, en gång, eller egentligen den enda gången jag har signerat bok, då kom det ingen, så kom det ingen, och sen kom det ingen, och sen kom skådespelaren Sverrir Gudnason.
Jaha, som spelar Björn Borgs, just det.
Precis. Och köpte en bok.
Då älskar man ju den aktören, eller hur?
Otroligt.
Herregud, han räddade från detta fiasko. Ja.
Men ser du det som fiaskon ifall
Nej, det gör jag inte. Det gör jag absolut inte. Jag har hållit på i så många år och jag har fått så många vänner genom detta signerande. Sen har det ju blivit lite grann som en lite ploj nästan att jag håller på. Jan Geo sa en gång att jag lyckades få tag på en Björn Hellberg-bok som inte var signerad. Mm. Så att men jag har fått väldigt många vänner och jag tycker också att det är viktigt för en författare att komma ut och träffa läsare. Inte bara viktigt för dig själv utan också för ditt bokförlag och för den lokala bokhandlaren och så vidare. Det tror jag är oerhört viktigt att man håller den kontakten. Det är många som inte vill signera böcker av de skäl vi har åberopat här. Att det är ensamt och man känner sig betittad, utglodd. Nästan lite förnedrande att sitta där timme efter timme och inte få någonting gjort, men det hör till och som sagt, jag har fått väldigt många fina kontakter och goda vänner genom åren.
Mm. Och hur är det då, vad tänker du på när du sitter ensam och väntar?
Ja, det är väl olika saker. Jag tänker kanske på kommande uppdrag. Jag kanske går direkt från signeringen till att bevaka en tennisturnering. Eller ska jag göra ett scenframträdande med kosseri eller någonting. Så ofta går jag och tänker på det och planerar. Så tiden går ju inte till spill och helt och hållet. Och dessutom är det ju lite avkopplande också att sitta där. För att mitt arbete är väldigt stressigt emellanåt. Och då är det skönt att kunna ta det lite lugnt. Men ändå känna att man uträttar någonting.
Mm. Jag tänker mig att det nästan skulle kunna vara ett slags meditation.
Ja, det tycker jag också faktiskt. Ja. Det är kontemplation där man sitter och kopplar av helt enkelt.
Mm. Du har ju skrivit i princip i hela ditt liv.
Ja.
Har du aldrig känt dig trött på det yrket?
Nej, egentligen inte eftersom det är lika bra att omedelbart erkänna att jag är väldigt dålig praktiskt lagd. Jag har så att därför jag märkte att jag skrivade väl lättare för mig. Jag kunde fabulera fritt redan som tonåring. Och så vidare. Och jag tycker också om att jag går upp fakta. Intresserad av det, det ingår ju i journalistiken. Och även i författarskap när du gör fackböcker. Det är heliga för mig. Fakta är heliga. Och därför så lägger jag stor vikt vid att vara noggrann med de här faktauppgifterna. Mm. Så att, ja, nej.
Du har aldrig liksom känt att nej, nu skiter jag i det här och blir hortonom.
Nej, det ligger inte för mig. Nej, det är det yrke jag passar bäst för. Eller den sysselsättning jag passar bäst för. Att skriva, fabulera och så vidare. Både då i skönlitterär form. Där du kan låta fantasin flöda. Och i den mer bundna formen. Då du ska ta fram kunskaper och fakta som sagt. Botanisera ur banken där. Så att det ligger passar mig bra bägge dem.
Mm. Ditt hem här i Stockholm är ju tydligen helt belamrat med böcker.
Ja, och det är Lillholm ännu värre.
Asså?
Ja, det är det faktiskt. Jag har så många böcker så det är otroligt. Det är svårt att skilja sig om det blir nästan så kära ägodelar. Så att, och böcker har ju en tendens att vara väldigt skrymmande, va? De förökar sig snabbt. Så att, och jag har väldigt svårt att göra mig av med dem tyvärr. Tyvärr, men jag får försöka att släppa de här sentimentala grillorna och rensa lite grann. För annars är man som ekorren som hamstrar på sig så man knappt kan bo där själv.
Men har du ett system i bland alla dina böcker? Har du sorterat dem sådär?
Ja, efter min bokstavsordning, det är egentligen min fru Inger som sysslar med det mest, men jag hjälper också till ibland där. Och det är efter författarens efternamn.
Mm.
Däremot inom bokstaven A och B och så vidare, det hör inte dem. Men A är för sig, B är för sig och så vidare.
Mm.
Men däremot inom den specifika bokstaven har jag inte specificerat.
Där är det kaos.
Ja, nästan. Kaos och kaos, men det är jag nästan.
Ja. Men inte sådär, ja, här har vi fackböckerna och här har vi...
Jo, där har jag en viss fördelning. Jag har ju exempel ett bibliotek men jag bara har tennis och idrottslitteratur. Och så har jag skönlitterära på flera olika håll där.
Ja.
Så att,
mm. Och hur är det då med de två biblioteken, det i Stockholm och det i Laholm? Är det ibland att du saknar en bok som du måste kolla upp någonting, fast då är den i den andra lägenheten?
Det har hänt någon gång, men det är ju ett överkomligt problem som man kommer till rätta med ganska snabbt.
Ja, jag förstår. Är det så att du använder dig av internet nu för tiden när du gör research och så?
Ja, det har jag gjort hela tiden faktiskt. Jag är väldigt begränsad och väldigt snäv repertoar när det handlar om det, men e-mail sköts jag på där, Google tittar jag på och jag skriver på datorn. Mm. Och det var den gamle kommentatorn Ben Grive, kommer du ihåg honom här?
Jajamensan.
Grive som fick mig till att börja. Mm. Han sa det att nu när jag som är så mycket äldre än vad du är, jag skiljer 23 år, så när jag börjar med det, då ska du också kunna. Och då tyckte jag, det fick jag den kick jag behövde för att sätta igång.
Ja. Och fram till dess var det på skrivmaskin då helt enkelt?
Jajamän, skrivmaskin. Ja. Jag hade en gammal från Einar Lindgrens bokhandel i Laholm. Den hade jag i 30 år. Det blev en trogen följeslagare som var svår att skiljas från.
Ja, men den står kvar någonstans va?
Ja, jag tror den finns någonstans. Den är ju närmast museal idag.
Ja. Det är svårt med skrivmaskiner. Det visade sig att man måste ta hand om dem. Om de får stå för länge, då blir det inte bra.
Nej, det stämmer ju. Där har ju datorn en klar fördel. Det är ju inget tvivel om det. Jag har hört att Jan Guillou, som du har haft som gäst, att han köpte en massa färgband från Rumänien, tror jag. Och lagrade dem i ett kylskåp någonstans i Roslagen. Ja. Och för att ha det för dem. Produceras ju inte längre, tillverkas inte längre, så man måste ha en framförhållning. Och Guillou skriver ju fortfarande, så vitt jag vet, på skrivmaskin. Det är inte många som gör, men han är en av dem tappra som håller ut.
Ja, jag tycker lite synd om hans förläggare. Ja. Som måste, någon måste väl... Ja. Eller det kanske går att skanna nu för tiden, jag vet inte hur...
Kanske går det, men väldigt svårt. Det var ju Maria Lang, och hon skrev så illa för hand. Det var så svårt att tyda hennes stil, så att den enda som kunde klara denna pektyr var ju systern som bodde i Köpenhamn. Så att varje kapitel skickades av Maria Lang ner till systern i Köpenhamn. Så skrev hon rent och skickade till förläggaren. Det är ganska aviga omvägar.
Ja, det får man säga. Men det blev väl ganska bra, eller?
Ja, det blev ju det.
Ja. Jag funderade lite grann på det här med din skrivprocess då, för du är ju som sagt väldigt produktiv. Vad behöver du för förutsättningar för att kunna skriva?
Ja, det är väl egentligen en dator bara. Jag har ju sluppit ett gissel som kallas skrivkramp, och det är jag väldigt lycklig och tacksam för. Jag vet många av mina kollegor har blivit blockerade där, men jag har skrivit 62 år oavbrutet, aldrig haft problem med det. Så att sedan är det så att jag anammar principen disciplin framför inspiration. Mm. Skulle man sitta och invänta de här skickelserna från himlen, så blir inte mycket gjort. Utan jag citerar gärna min gamle vän, den nu tyvärr avlidne Olof Svedelid. Han sa att inspiration är världens mest överskattade ord för en författare. Och jag kan nog hålla med honom, jag är benägen att göra detta. För jag tror att det gäller att helt enkelt avdramatisera yrket, ta bort det här romantiska skimret och se det som vilken profession som helst. Det tror jag är väldigt viktigt, att man sätter sig och jobbar precis som i vilket annat yrke som helst. Sedan kräver det ju naturligtvis vissa gånger mer förarbete, research och så vidare. Och sen är det ju skillnad också att skapa, fabulera fritt, hitta på en story, än att återge ett skeende. Men i alla fall, det är disciplin det handlar om.
Och hur ser det ut då de dagar som du skriver? Då är det någon slags frukost först.
Ja.
Med Inger.
Ja.
Ja. Och sen borstar du tänderna och så går du och sätter dig vid datorn då?
Ja, det händer att jag borstar tänderna två gånger. Och så sätter jag mig vid datorn. Jo. Så gör jag nog. Alltså. Sedan är det så att jag har... Jag är väldigt disciplinerad, det är jag verkligen. Så för mig är det väldigt väsentligt att hålla deadlines. Respektera det, det är oerhört viktigt. Men vägen dit kan ju skilja. Så att det beror också lite grann vad jag gör i övrigt. Så att jag planerar året noga. Normalt sett har det varit så att jag har prioriterat första halvåret till att skriva på deckare exempelvis, även fackböcker. Andra halvan från sommaren har jag haft så mycket med tennis och annat. Och ofta är det tv-inspelningar på hösten och har det varit På spåret exempelvis. Så att, och sen har det varit lite boksigneringar mot slutet av året. Och därför så har jag Men det kan ju skifta. Det kan ju skifta naturligtvis. Så att, men sen har jag ingen, en del jobbar strikt efter ett schema. Jag vet att den store Graham Greene, den bästa tycker jag som inte har fått Nobelpriset, kanske ihop med Strindberg, Ibsen, så han skrev exakt ett antal ord. Och sen slutar han, och det sa mitt i en mening alltså. Jag har ju inte den, jag kan ibland skriva 10 timmar, ibland nöjer jag mig med 1,5 timme exempelvis. Mm. Så det skiftar ju, beroende lite på hur man, dels hur man känner sig, dels hur många uppslag man har kvar att arbeta med, och så vidare.
Men om du då är mitt i en roman, och så har du då efter 1,5 timme känt att nej, men nu har jag inte mer tid, då reser du dig från dokumentet, sparar det, hoppas jag.
Ja.
Men dagen därpå då, läser du igenom det du har skrivit eller fortsätter du bara där du var?
Nej, jag läser ofta igenom och jag går tillbaka flera gånger och putsar för att försöka undvika upprepningar och så vidare. Och det blir alltid så när man läser andra gånger, man ser det här kan bli bättre. Det här behöver jag inte ha med. Där kan du amputera, men här kan du fylla på och så vidare. Så att, för mig är det här återtittandet är väldigt viktigt. Och där har ju då datorn en väldig fördel gentemot skrivmaskinen. För jag vill ha rena manus när jag skrev på skrivmaskin. Jag vill inte ha mer än 2-3 överkryssningar på en hel sida. Så att därför fick jag börja om igen när det blir för mycket ändringar. Och det tog ju tid. Så det här underlättar ju kolossalt nu idag. Mm. Man kan gå och göra korrigeringar direkt på utan att det är någon bekymmer.
Du borde berätta det för Jan Geo, tycker jag.
Ja. Jag tror att någon har redan sagt det till honom.
Ja, förmodligen. Ja. Men hur många böcker har du sålt?
Det är svårt att säga om man ska vara riktigt ärlig. För jag har ju... Man kan väl säga så här, tennisböckerna, det är ingen som läser helt enkelt. Jag har skrivit 25 tennisböcker. Det är 2 av dem som har gått någorlunda. Björn Borg som har skrivit, det heter faktiskt Björn Borg bara. Och den skrev redan 1977. Efter att han hade vunnit Wimbledon 76 första året. Och inför tävlingen 77 kom andra, den boken då, Björn Borg. Och så vidare, den sålde hyggligt och... Så hade något som heter Svenska tennisundret när det var som bäst på 80-talet. Den gick också hyggligt, men annars är det inte mycket. Man får vara glad om man kommer upp i 1000 exemplar.
Ja, oh, wow.
Ja, så får man vara på dem.
Så det, men du fortsatte ändå att skriva fast den...
Ja, jag gjorde det, för det är ju egentligen ganska enfaldigt. Och för att inte säga korkat att hålla på och skriva böcker som ingen läser, men jag gjorde det ändå. Jag kan säga att det kanske finns ett historiskt värde i dem, att man... Har ändå dokumenterat olika epoker. Jag har inte bara skrivit om svensk tennis därvidlag, utan också om internationell tennis och Wimbledon och så vidare. Så, och Davis Cup genom historien. Så. Det har blivit en hel del.
Mm. Men spänningsromanerna har gått bättre då?
Mycket bättre, ja. Det måste jag säga.
Apropå skrivande så har ju du beskrivit din... barndom i en sorts memoar. Men för de av mina lyssnare som inte har läst den, hur skulle du beskriva din uppväxt?
Den var harmonisk, tycker jag. I Laholm, och det är sånt begrepp som mobbing, det förekom inte, men det är klart att det kunde retas och så vidare i skolgårdar och så vidare. Men det var, hade väldigt lugn och harmoniskt då. Och pappa var en tvätt, han var tvättare i Laholm. Och skötte det väldigt bra, men han drack under storhelgerna alltid, så det vande man sig vid. Men då jobbade han frenetiskt innan det var dags att ta itu med det här problemet. Så att jag upplevde aldrig honom nykter under någon av de stora helgerna, aldrig. Däremot hade jag i övrigt en väldigt fin och kärleksfull uppväxt, vill jag påstå.
Ja, jag har funderat över det där, för i dina memoarer så beskriver du ju hur tröttsamt det är med alla som ska berätta om sina föräldrar med alkoholproblem. Sådär.
Ja, att det är jobbigt. Ja, det är det.
Jag upplever inte att alla har skrivit en bok om sin supande pappa, så att säga. Men, nej, men du upplevde det uppenbarligen.
Ja, det var mycket. Jag vet, det gick så långt så att den geniala tecknaren Anders en gång skrev två gubbar, ritar upp två gubbar i karikatyr, och den ena säger till den andra: när ska du skriva dina memoarer? När det kan jag inte. Kan du inte? Varför inte? När min pappa är så himla hygglig. Och det säger rätt mycket där. Man måste alltså ha något negativt ta upp, vilket jag tycker är fel. Det finns så mycket positivt att ta upp. Och i den här memoaren som jag efter väldigt långt och noggrant övervägande kom till med. I den tänkte jag ska inte attackera andra. Det är väldigt populärt också, tyvärr bland många, att helt ha heder och ära av exempelvis kollegor. Så det bestämde jag mig för att det ska inte vara någon sån. Vem är jag att sätta mig till doms över andra människor?
Mm. Men var det självklart att du skulle berätta det här om din pappa?
Om man ska göra en trovärdig biografi så måste man nog ha med både det positiva och det negativa. Det tror jag är väldigt viktigt. Jag ska också nämna det att jag fick faktiskt utav en författare och förläggare som heter Sune Stigsjö på Sindermans förlag i Göteborg en förfrågan redan 1969-70 om att skriva i memoarerna. Och jag var då 24-25 år och jag tyckte det var väldigt förmätet av en så ung person att skriva memoarerna. Och detta nämnde jag sen när jag då vid över 70 års ålder äntligen kom ut med mig med memoarboken. Så var jag med i en tv-soffa och då sa jag just detta. Jag tyckte det att som 24-åring att det var alldeles för övermaga att jag skulle sitta här och skriva om mitt då begränsade liv dittills. Och det säger jag då i direktsändning och sen fick jag reda på att under det så kommer efter mig kommer en bloggerska så jag tror hon var 17 år som hade kommit med sina memoarer och jag tänkte herregud nu chikanerar jag henne. Så jag smög ut innan jag träffade den här bloggerskan för det var ju inte meningen att förödmjuka henne men för mig så behövde jag tid på mig för att få ihop tillräckligt mycket stoff för att det skulle kunna bli någorlunda intressant för en läsare.
Mm. Och din pappa var ju då långt bortgången så att säga.
Ja, han dog 76.
Ja. Men det där med att växa upp med en förälder då som är periodare så att säga.
Ja.
Hur har det påverkat ditt förhållande till alkohol?
Ja, jag har ju ett helt annat förhållande naturligtvis.
Hur ser det
så
ut?
Ja, jag måste säga det är bra. Jag kan säga så att jag har icke missat en deadline på 62 år eller missat någon resa eller något sånt på grund av för jag försöker istället då att man tar det när ett projekt är över då kan man koppla av mig lite grann men jag tycker inte det är någon fara det, annars är det ofta att sånt går i arv det där alltså det gör det. Det ska man vara medveten om att det är genetiskt påverkat i viss mån där så att men jag har klart det väldigt bra hittills med. Ja, hittills, man klarar det så här långt så kan man lika väl fortsätta, eller hur?
Ja, lite så. Men du har aldrig känt att ditt eget drickande har varit problematiskt? Alltså?
Nej, det tycker jag inte. Nej.
Är du en sån person som kan dricka 1,5 glas till maten och sen tycka att det var bra med det?
Ja, ibland kan jag göra det. Senare, men ibland tycker jag då kan man lika väl vara utan det i så fall, tycker jag.
Ja.
Så att då kan jag ta. Men jag väljer tillfällen alltså på något sätt där. Och det tror jag också, det får ju inte påverka ditt familjeliv och det får inte heller påverka ditt yrke. Det går inte för då är man färdig alltså, det är, så enkelt är det.
Mm. Du är född 1944 och ja. Då antar jag, eller, vilket är ditt första minne?
Ja, det var någonting från Laholm antar jag, jag kan inte riktigt... kommer ihåg första minne. Jag kommer ihåg när jag var 10 år, men det är långt, långt senare. Fick jag en cykel, kommer jag ihåg, och det glömmer jag inte. Jag kommer ihåg min första skoldag på Parkskolan i Laholm också. Det kommer jag väl ihåg. Mm. Den dagen har etsat sig fast, men man måste ju ha minnen tidigare. Jag tror att en del, kan man vara vid 2-3 års åldern, ha några minnen som man kanske har förträngt. Jag vet inte.
Nej, men har du förträngt dem då kan man inte riktigt räkna dem längre.
Nej, eller glömt dem helt enkelt.
Men du är enligt internet i alla fall född i Borås.
Ja, men där bodde pappa var ju tvättare då och hans fru och min mamma åkte med. De var då från Borås över Halmstad och sen Laholm tidigt. Mm. Så jag kom Laholm när jag bara några få år gammal. Så jag bott där hela livet.
Ser du dig som en arbetargrabb?
Ja, det får man nog säga på ett sätt, ja. Det, jo.
Och samtidigt så... Jag kan nästan inte komma på någon förutom möjligen min pappa som har en mer akademisk framtoning än du.
Ja. Nej, jag har försökt att lära mig så mycket som möjligt. Va? Jag tycker allmänbildning är lätt att ta med sig i bagaget. Och jag är så nyfiken, och den nyfikenheten har jag kvar än idag, va. Så jag är nu 76 år och ser ännu äldre ut dessutom. Så att den här nyfikenheten, det är en sporre för mig. Jag vill hela tiden försöka lära mig nya saker. Och vad jag tror, det är det här, att den gången man kommer och säger så här, jag kan redan allt, jag är fullärd, då tror jag att man är slut alltså. Då är det dags att lägga av. Man kan hela tiden lära sig saker. Och en sak har jag verkligen förstått genom åren, att ju mer du kan om ett ämne, desto mer inser du hur mycket du har kvar att lära. Mm. Så är det.
Du brukar ju kallas för världens främsta tennisexpert. Vad har du kvar att lära dig där?
Väldigt mycket. Alltså det händer så hela tiden. Idrotten består ju av myriader av siffror och namn och händelser, va? Så att det späds på hela tiden. Och det innebär att jag liksom, när jag var grabb så var jag intresserad av nästan all idrott, nästan all. Det var vissa jag redan då avstod från, men nu har jag mer och mer specialiserat mig på kanske att jag är intresserad av 10-15 idrotter.
Okej, vilka är det du inte är intresserad av?
Jag är faktiskt inte intresserad av basket, som är en av världens största sporter, absolut. Men den har aldrig lockat mig direkt, av någon anledning. Men jag förstår de som har fascination för den här sporten, givetvis. Motorsporter, med undantag av speedway, är jag inte heller intresserad av. Nej. Speedway tycker jag om.
Okej. Okay. Hur är det med rodel?
Nej, inte särskilt intresserad.
Nej, jag förstår. Vi ska testa dina kunskaper om en stund, tänkte jag.
Ja.
Och de här 15 då som du är intresserad av, de följer du slaviskt fortfarande?
Ja, mer eller mindre i alla fall. Det märkliga är att i Laholm, där man nästan aldrig får se snö, så fast jag är uppvuxen där, så är vinteridrotten väldigt fascinerad av. Skidåkning naturligtvis, skidskytte, även backhoppning och så vidare. Alpint, de är väldigt intresserade av. Och sen är det då fotboll, som naturligtvis är den största sporten av alla där. Tennisen har jag varit förknippad med i alla år. För jag kommer ju från Laholm, som bara är 2 mil från svenska metropolen Båstad. Det skiljer bara 2 mil, så att jag fick en tidig geografisk koppling till den vita sporten, som tennisen kallades förr i tiden.
Det känns som att alla de här idrotterna som du räknade upp nu, jag är inte särskilt insatt, ska du veta, Björn, men går det inte ganska dåligt för Sverige just nu?
Ja, i tennis är det ju sämre än det har varit på många, många år. Vi hade ju en storhetsperiod på 80-90 år, som började med Kalle Skröder, kan man säga, på 30-talet. Och pågick fram till med Robin Söderling när han slutade 2011. Där var Sverige permanentat i världstoppen hela tiden, med spelare som Sven Davidsson, Lennart Pärlin och så vidare, Janne Lundqvist, Uffe Schmidt med flera, och sen då Borg, Wilander Edberg och så vidare, etc, etc. Så vi var bortskämda med framgångar, och jag hade ju också förmånen att arbeta under den svenska tennisens högkonjunktur under många år, och det gjorde att jag kunde åka runt på turneringar runt om i världen och rapportera, och det kunde vara väldigt tufft alltså ibland, för jag kunde ha 10-12 tidningar och skriva olika versioner om samma match och dessutom radio och tv där, så att det blev rätt mycket. Men, och då lärde man sig att ha disciplinen också, att verkligen, att varenda minut var värdefull, att hinna få fram materialet. För tidningsreaktionerna ska inte besitta och vänta på material i onödan. Så det var ju en ständig press, men också lärorikt och stimulerande.
I alla intervjuer jag har hört med dig, så har ju den som intervjuar dig varit väldigt fascinerad av det här med att du innehåller så mycket kunskap och fakta.
Ja.
Och jag är ju också det. Hur fastnar allt?
Jag nämnde tidigare nyfikenheten, vetgirigheten, att man försöker lära sig. Jag kommer ihåg när jag var som tonåring och hörde i radion en svensk visa. Jag gav mig inte för att jag fick reda på vem som hade skrivit den. Om man inte fick höra det direkt utav hallå personen där, så snokade jag upp det själv. Så jag tror att det betyder väldigt mycket där. Det tycker jag är väldigt viktigt, att man har den här lilla nyfikenheten, den här kittlande förväntan. Vem är det som har gjort det här? Vem spelade huvudrollen i den filmen? Och så vidare. Vem upptäckte den delen av landet och så vidare. Så det.
Ja, men de flesta människor, tror jag, alltså som skoltiden till exempel, så kan ju inte jag komma ihåg ett enda enskilt faktum som jag lärde mig.
Nej. Jag tror att det beror på att man var helt enkelt ointresserad. Man lyssnade inte.
Mm.
Sedan kom en medvetenhet när man blev lite äldre.
Mm. Läste du på universitetet?
Nej, det gjorde jag inte. Jag började tidigt att arbeta.
Ja.
Det var ju det alternativet. Antingen fortsätta eller börja jobba. Jag fick ju möjlighet att börja jobba på Laholms tidning.
Mm.
Och det som lokaltidning, där får man nästan lära sig allting. Jag vet att den stora kursören Jolo, jag intervjuade honom en gång. Han sa att den bästa lärdom man kan få det är att arbeta på lokaltidning under ett tag. Därför man sysslar med allting. Man specialiserar sig inte, man kan skriva om trafikolyckor och kommunala nyheter och födelsedagar och idrott och nöjen och allting. Så att där fick jag en väldigt bra skolning.
Mm. Men redan som 16-åring så kommenterade ju du tennis,
jajamän,
i radion.
Jag började där och jag satt bland annat med Sven Gärring, och jag är väl en av få levande företeelser som har jobbat med den här Gärring.
Mm.
Det är några till, det vet jag, men det är inte särskilt många. Så att redan då fick jag hjälpa till med det här, och så höll jag på med tennis, och då fick jag som 19-20-åring fick epitetet tennisorakel, vilket är helt felaktigt. Jag är inget orakel. Nu har jag lidit av denna benämning ända sedan 1963. Ett orakel ska kunna se in i framtiden, och det kan verkligen inte jag göra. Så att därmed kan man säga förstå sig på det möjligen, eller man ska vara lite mer pompös än expert, va? Men ett orakel, nej.
Nej. Men hur kom det sig att du så pass tidigt, jag menar, det var ju ganska exklusivt, tänker jag mig, på den tiden att få sitta med i radio.
Ja.
Men hur kom det sig att de testade en 16-åring från Laholm?
Ja, det var väl det att det var, jag kan säga, det var inte särskilt betungande, om man ska vara riktigt ärlig och komma med en självdeklaration här. Jag skulle egentligen bara räkna servicen på papper för Sven Gärding. Jag fick inte säga någonting. Men sen gick det så pass bra med det här, så jag fick även börja räkna dubbelfelen och så vidare. Så då kom jag in mer och mer där. Och han ville alltså ha en som höll på med tennis då. Men det är klart, det är väldigt tidigt att tänka efter. Jag hade ju bara hållit på något par år då med tennisen på allvar.
Mm. Berätta, vem var Sven Gärring?
Det var en mycket snäll farbror. Jag minns att han svettades ymnigt. Jag vill till och med påstå att han transpirerade som ett veritabelt sprinklersystem. Det bara skvätt om honom där. Och han var mycket vänlig i framtoningen, eftertänksam. Och när det var väldigt varmt så kunde han mycket väl tänka sig att fräscha upp tillvaron med hjälp av lite enbär.
Jaha.
Ja.
Ja.
Lite gin och så lite tonic.
Jag förstår, ja. Det här föranleder, tänker jag, frågan vilka människor som har varit viktigast för dig som yrkesman?
Ja, jag har bildat så kallat partnerskap med Mats Strandberg i radion.
Mm.
Ordsmattraren, entusiasten, och med Ingvar Oldsberg, den skojfriske, i tv. Så jag har jobbat mycket med Bengt Krive genom åren, betytt väldigt mycket. Tommy Engstrand med andra, med flera. Så jag har haft en hel del där. Så förebilder hade jag då Astrid Lindgren naturligtvis, med Kalle Blomkvist-böckerna. Och sedan Stig Trenter, den mästerlige Stockholmsskildraren och intrikat gåtkonstruktören. Så det är författare som har betytt mycket för mig där.
Mm.
Och jag har jobbat med väldigt många andra författare. Jag har haft privilegiet att få arbeta med väldigt många spännande och intressanta profiler genom årens lopp. Och det är jag väldigt tacksam för.
Mm. Men Sven Gärring är inte en av dem som har präglat liksom vem du är idag?
Nej, inte egentligen. För jag tror att det sista jobbet jag gjorde med honom var redan 1969.
Okay. Mm.
Det var inför Stockholm Open som spelades då för första året. Då gjorde vi han frågade mig om vem du tror skulle vinna där. Och jag la fram 6 namn. Ingen av dem nådde ens finalen. Nikola Pilic från dåvarande Jugoslavien vann över Iljana Stasen från Rumänien i finalen. Jag hade inte med någon av dem i tipsen.
Nej,
där ser man hur mycket expert man är egentligen.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Jag hörde dig någonstans eller läste att det var väldigt mycket idrott för dig också som utövare, va, som barn?
Ja, jag var ju först, alltså jag bordtennis och fotboll i Laholm då, och sen blev det tennis, och så stannade jag i Laholms tennisklubb i hela karriären. Jag gick inte till någon annan klubb där, utan var där och spelade 312 lagsmatcher faktiskt, så att jag var med mycket. Men redan från början började jag inse att jag är mer som skribent och rapportör än som spelare. Men i och med att jag ändå spelade på den nivån, så hade man hum om det på något sätt. Va? Man visste ju vad det handlade om. Så att jag tror jag hade nytta av min aktiva tävlingskarriär som pågick i 30 år.
Och hur var det, vilka var dina styrkor som tennisspelare?
Det var uthålligheten, lite grann strategiskt kanske. Jag hade urusel serv.
Jaså.
Så att Staffan Lindeborg på tv sa en gång så här att det pratas ibland om att man ska ta bort andra serven i tennis. Det har varit ett föremål för diskussion flera år. Första serven har Björn Hellberg redan tagit bort. Så att jag hade svag serv, och den betyder väldigt mycket i tennis. Så jag fick slita väldigt hårt genom att jag inte hade... Jag tror jag slog två servers under 30 år. Det är inte särskilt mycket.
Nej. Men jag antar att du måste ju ha tränat väldigt mycket på din serv då, eller?
Jag har försökt, men det blev aldrig någonting ändå.
Nej. Men du förstod Förstod du tidigt då, det låter ju lite så, ja, att det inte skulle bli någon världsspelare av dig?
Ja, det var jag medveten om. För i så fall, om jag hade, då hade jag satsat hårdare på det. Nu satsar jag istället hårdare på journalistiken. Så tyckte det var viktigare för mig att göra det.
Ja, det är ju intressant tycker jag med dig att du har varit Laholm så himla trogen.
Ja.
Har du aldrig känt att...
Nej, aldrig. Nej. Jag har fått flera anbud att jobba naturligtvis på olika. Men jag har inte velat lämna Laholm. Det är en härlig liten stad och välbevarad. Det är alltså en idyll med slingrande gränder och så vidare. Och det är en väldigt kontemplativ miljö som har trivs väldigt bra. Och sen är det ju nära till Göteborg, nära till kontinenten, alltså ner mot Köpenhamn och så vidare. Mm. Så att det ligger ju bra till. Och dessutom är Laholm enligt danska experter Sveriges danskaste stad, om man får använda det uttrycket. Det var nämligen journalist som åkte runt i gamla danska landskapen, vill säga Blekinge, Skåne, Halland, och inventerade alla städer där. Och där blev Laholm den som mest påminner om de danska pärlorna. Tvåa var Ystad, kommer jag ihåg.
Okej, varför vill, alltså är det bra att vara så dansk som möjligt som stad?
Nej, det tror jag inte påverkar någonting egentligen. Men det är bara som en liten kul iakttagelse.
Men säger det någonting om dig att du inte har bott någon annanstans? Alltså att du har varit, skulle man kunna säga att du är lite av en trygghetsnarkoman?
Kanske det, med tanke på att jag har varit ute så väldigt, väldigt mycket, va? Och jobbat ute på fältet. Så har det varit skönt att ha en fast punkt i tillvaron. En fast punkt där jag kan återkomma emellan bataljerna ute på slagfältet.
Jag tänker att du har varit så himla öppenhjärtig i intervjuer och sådär. Jag hörde bland annat söndagsintervjun när du berättade om hur det var att liksom, ja, men lämna då sin familj och bilda en ny med Inger som du har varit gift med i över 40 år nu.
Ja.
Sådär. Men har det också varit självklart att dela med sig av?
Ja, det tycker jag nog, att det finns väl ingen orsak att hålla det hemligt det där, utan jag försöker, som du säger, vara öppenhjärtig och ja, så ärlig som möjligt, framförallt inför sig själv och sina närmaste, men även inför övrig omgivning.
Är Halland det ultimata landskapet?
Jag brukar säga att om man tar Laholm som en del av det, och det är sex kommuner i Halland. Om man tar Laholm som exempel, så har vi allting utom skärgård och fjäll. Och så brukar jag ibland lägga till, vi saknar också syndigt nattliv. Men det är bara en personlig reflektion. Så vi har det mesta här, och i norra Halland finns också en skärgård. Så att egentligen saknas ju bara fjäll. Men det finns ju i vårt underbara land så många miljöer, idyller, pittoreska lokaler. Så det är helt oerhört. Tänk bara detta att vi har kust från Strömstad till Haparanda. Havskust är helt oerhört. Gamla Västtyskland, innan det enades, jag tror det var kanske 20-25 mil havskust. Så vi har varit väldigt lyckligt lottade.
Ja.
Det vill jag påstå.
Om du var tvungen att sälja ett av våra landskap till ett annat land helt enkelt. Norge måste få tillbaka ett landskap, kommer man fram till. Vilket hade du då givit bort?
Oavsett vilket svar jag nu levererar, så kommer jag upp och hatar i den regionen, eller hur?
Ja, absolut.
Men eftersom man säger att det har haft en väldig anknytning till Jämtland, Härjedalen, så är det ju naturligt att i så fall ta det till Norge.
Ja.
Skulle det däremot vara till Danmark, ja, då nu kommer glida ur det, som du märker här, va?
Ja.
Då här kan man ju ta exempelvis Halland och lämna det till Danmark. Så det beror lite grann. Men jag tycker nog att vi ska behålla vårt land intakt.
Ja,
jag vill gärna påpeka detta innan strömmen väller in här.
Mm. Hur är det då med tiden? För att jag menar, du har ni har då dubbla boenden i Stockholm och Laholm. Hur disponerar ni tiden?
Det är ju mest i Laholm naturligtvis. Ja. Men en av orsakerna till att vi vill gärna ha en liten övernattningslägenhet i Stockholm, det är ju närheten till våra söner. Men också till detta att jag jobbar väldigt mycket med Stockholm i olika. Mitt bokförlag, Lind & Company, är från huvudstaden. Jag har haft mycket jobb med tennisen genom året, även många tv- och radiouppdrag. Så att det måste jag säga, Stockholm är en av de vackraste städer jag någonsin har sett överhuvudtaget. Jag har ändå åkt rätt så hyggligt runt om i världen. Det är en enastående, skimrande pärla.
Ja, på den tiden ni jobbade med På spåret, då åkte du ut också, va, och gjorde filmer och sådär, eller?
Ja, nej, jag var aldrig ute någonting. Olsberg var med några par år. Utan det enda gången vi var utanför studion i Göteborg, det var de här sketcherna som jag skrev. Då kunde vi, de spelas in då i Göteborgsregionen.
Okay.
Sära in i Göteborgs. Däremot var vi ute på Sverigequizen. Och då åkte vi runt på olika platser i landet. Och vi var dessutom, trots namnet Sverigequizen, var vi också gjorde två utlandsresor. Cypern och Budapest.
Mm.
Där vi ställde frågor om det. Så det var det väldigt kul. Och det skilde sig från På spåret så tillvida att här kom man ut och fick se de här platserna. Mm. Vilket ju var ett privilegium, helt enkelt.
Men det är tennisen som har tagit dig till flest hörn av världen, så att säga.
Ja. Men när de räknar efter lite grann så är det inte så många länder, utan det är nästan det att jag återkommer till samma. Jag har ju varit i Wimbledon 53 år i följd, exempelvis. Jag tror Olsberg, min kollega då, har varit uppe i ungefär 100 länder. Jag är uppe i drygt 30 bara. Okay. Bara, och det är inte så lite det, med tanke på att jag har åkt så mycket. Men det är det att man kommer tillbaka, som sagt, till samma hela tiden.
Mm. Jag frågade dig för en stund sedan om vilka människor som hade betytt någonting för dig. Du har ju också jobbat med den legendariska Lennart Hyland.
Ja, det har jag absolut gjort, ja. Och han hade ju ett rykte om att vara hetsig i humöret. Och däremot hade jag aldrig några bekymmer med honom.
Okay.
Jag gjorde bland annat frågorna till, han hade något som heter God morgon Sverige. Det var ett lyckohjul med frågor som tittarna fick då ringa in, och så fick de försöka besvara mig. Då gjorde jag det, jag tror det var 1600 frågor ungefär. Aha. Till honom om olika områden. Jag hade inga problem med honom på något sätt. Han var, mot mig var han vänlig i alla fall. Sen klart, en kunde hända att han kunde ringa klockan 4 på natten och diskutera. Då är man kanske inte så diskutera livets allvar, och det är man kanske inte så motiverad just vid den tidpunkten. Jag vet inte.
Nej, just det. Men nu pratar vi ändå om tv. Jag minns ju faktiskt dig från På spåret som tävlande.
Ja.
Men hur hamnade du där?
Ja, det var så här att man hade då temalag i början. Det är inte nu längre. Jag vill bara påpeka först att det är väldigt viktigt, tycker jag, att På spåret lever vidare.
Mm.
Och det blir ju utsett till tidernas främsta svenska underhållningsprogram. Och det har ju också varit en ynnest att få vara med i ett sådant projekt i 21 år.
Mm.
Så det är bra. Men då hade man ett temalag. Då bildades ett tennislag. Och då ville de ha med Grive och jag själv och Strandberg. Men man hade tremannalag då.
Mm.
Och det första vi mötte, det var Kurt Olssons damorkester med Gudrun med triangeln. Så vi mötte dem. Och sen mötte vi författarlag, politikerlag, cykellag och så vidare. Då hade man alltså sagt ett speciellt ämne för varje lag som var med. Och det är därför jag kom med genom tennisen där.
Ja.
Så var det. Och då var jag med och tävlade i 4 år. Och Mats Strandberg var med alla åren. Men Grive var inte med alla år. Vi hade någon, hade Jocke Nyström med och så vidare. Tennisspelaren.
Mm. Och hur minns du den tiden? De här 21 åren med På spåret?
Ja, den lättaste var ju utan tvivel att vara tävlande. För då behöver man bara gå in i buren och svara på det man kan.
Ja.
Gärna försöka vara underhållande också, men framförallt försöka svara. Men sen när man jobbade med andra så var det också intressant att se hur det är bakom kulisserna. Olsberg och jag hjälpte ju till mycket med ledtrådarna, som ibland var så kluriga när vi åkte på 10 poäng och 8 poäng att vi inte begrep dem förrän vi såg det i repris. Så att det var inte så lätt det. Men det var med jag gjorde och bidrog också med en del av frågorna. Så att man fick vara med om hela det här registret. Och sen skrev jag ju då de sketcher där Olsberg och jag agerade som nationella fondtrattar i flera år. Och jag brukar säga att det rykte man mödosamt lyckats bygga upp genom åren, det raserades tämligen kvickt. Ja. Men det var kul att vara med där. Och det var prestigelöst att göra de här sketcherna. Det skulle vara liksom en liten avbrott mot det mer seriösa frågandet. Så att På spåret är ju intressant så tillvida att det är en svensk originalidé. Det är inte ofta det, men det är en helt och hållet en svensk originalidé. Och så förenar det leklynne med seriositet. Så jag tycker den mixen är väldigt tilltalande.
Efter det här då, så du pratade om Sverigequizen för en stund och sen och sådär. Men det blev inte riktigt samma succé sen.
Nej, det var ju lite annorlunda koncept också. Ja. Men vi hade som heter Slaget om Sverige också ett år. Men sen hade ju Sverigequizen, det var ändå uppskattat. Det hade, för att komma på en sån tidpunkt som det var, jag tror det var 9-10 på torsdagar, skiftade något år, så var det bland de högsta siffror som någonsin har varit på den tiden. Så att det var väldigt berikande att vara med där, åka runt och se våra fina svenska städer. Jag hade då saknade två städer. Nu har jag varit på alla. Och de två som jag saknade, det var Haparanda och Kiruna. Och just där spelade vi in, så vi fick möjligheter att se dem också. Så att, ja, det var väldigt kul att vara med ute.
Mm. Men hade du velat göra mer tv med Ingvar?
Ja, nu är det ju som det är med situationen. Men vi jobbade ju väldigt många år ihop. Inte bara under den 21 åren med På spåret och de här åren med Sverigequizen. Vi kom ihop nämligen redan 1972-73. Då var han nämligen reporter på Radio Halland. Det var så att man hade inte haft lokalradio i Sverige, men man gjorde då på försök på tre ställen, och det var Jönköping, Halland och så tror jag det var Östersund. Jag tror det var Östersund, jag är inte alldeles hundra, men jag tror det var de tre. Och då skulle Ingvar Oldsberg göra en intervju med mig om tennis. Och den var planerad i Halmstad då, att pågå i 6-7, kanske 8 minuter. Vi höll på en timme. Och det var så hövligt när man lyssnade på det här bandet. Ja, om redaktören nu accepterar så har jag ett spörsmål till och så vidare. Ja, min herre, varsågod. Det var så väldigt högtravande. Och detta är ju ändå inte i urminnes tider. Det var alltså i början av 70-talet. Mm. Och då var vi med, och så gjorde vi också radiosport ihop och så vidare. Så att många tror att vårt samarbete började med På spåret, men det var inte så.
Mm. Varför uppstod tycke, tror du?
Jag tror att vi han är väldigt snabbt tänkt och är kvick i associationerna. De kommer där som stålklingor. Och vi har det som lite samma intresse inom humaniora. Vi är ingen tekniker eller praktiker, någon av oss. Mm. Så att vi var väl lite befryndade där vid lag.
Jag tänker mig att mycket av de liksom klipp som har setts mest på internet med dig, det är ju... Ja, när du är lite av en pajas sådär, alltså, har det varit liksom självklart för dig att bjuda på dig själv på det sättet?
Det tycker jag. Ibland ska jag gycklar kåpan på, tycker jag. Nej, jag har inte ont av det alls. Se mig själv ironi på inte ett dugg. Så jag bjuder gärna på mig själv i det avseendet. Jag vet ju mina specialområden, det jag kan behärska och håller på med. Det är ju, som jag sa, journalistiken och författarskapet. Men komma med lite glimt i ögat, det tycker jag nog man kan göra. Och det som har setts mest är det här, det är två inslag som har setts kolossalt mycket. En av varandra skulle försöka dreja.
Just det.
Och jag kommer från en stad, Laholm, som är känt för sitt krukmakeri. Faktum är att det bara är två städer i Sverige som har större anor där. Och det är Ängelholm och Falkenberg. Så Holm är trea före Höganäs exempelvis. Så att, och ändå tänkte jag att ska man nu börja skämma ut sin hemstad på det här viset. Läraren lydde mig inte, den skvätt åt alla håll och kanter. Och jag kunde inte tygla den till underkastelse. Det gick inte. Mm. Och så formades då en grotesk företeelse där. Det har setts av väldigt, väldigt många. Likaså var det så att i På spåret, så Robert Aschberg drog en gång en smaskig historia. Och detta är ett familjeprogram På spåret. Och Robert Aschberg, som jag beundrar mycket, en jättefin debattör och skicklig journalist, han ville då komma med en kolåda historia där. Mm. Och den var så motbjudande och äcklig. Så vi först tyckte man bara att det var hemskt. Och så började Olsberg skratta. Och då kom jag in i det här skrattet, jag själv också. Så att vi fick göra ett avbrott på 17 minuter. Som tur var det inte direkt sändning. Så att de två klippen, Aschbergs snuskhistoria är På spåret och mina till kortakommanden som keramiker, ja. Det är de två som har satt mest intryck.
Ja, ja, nej, men det är ju roligt.
Ja.
Ja, så enkelt är det.
Ja.
Vad skrattar du själv mest åt?
Jag tycker jag har inte så mycket sådana här ordvitsar. Jag tycker det är rätt inte så kul. Det är mer underfundiga humor som jag tycker om. Lite där man utmanas lite grann själv att tänka efter.
Men har du haft liksom humorförebilder så att säga?
Jag tycker för att ta ett exempel som är på din raka fråga, så vill jag säga Gösta Bernhard. Han hade den här stillsamma humorn, inte den här flabbhumorn.
Bevara mig väl, som Tutankhamon sa när hon skulle balsamera honom.
Ja. Så det var en skicklig, tycker jag, för att ta ett exempel.
Ja, det borde jag kanske veta, men hur förhåller du dig i ålder till Hasse och Tage?
Ja, jag är ju yngre än dem.
Ja.
Det är inte många man är yngre än, men det är mer än dem. Ja, de var ju banbrytande på sätt och vis, va? Det tycker jag, och skickliga på många sätt och med bred repertoar. Sedan kan man nu, om man ser det, lite föråldrat får man nog ändå säga. Även om det går naturligtvis att med behållning lyssna och titta på, så har det nog blivit lite, om man tänker tillbaka så uppfattar man det kanske lite bättre då än vad jag gör idag.
Mm.
Men därför inte sagt annat än att de var väldiga pionjärer på sitt sätt och vis.
Nej, och den där Harrisburg-monologen, den
har... skicklig.
Ja, eller hur?
Tidlös. Oerhört skicklig.
Hur som helst. Du, jag tänkte också bara fråga dig kring när du har tyckt att livet har varit så här riktigt motigt. Har du haft några livskriser?
Nej, jag har faktiskt inte haft det. Det har kommit undan väldigt bra. Det var ju klart att en skilsmässa är ju svår. Den hade vi då på 70-talet. För man vill ju inte såra någon. Så att det är klart att man pratar ibland om lyckliga skilsmässor. Och det är väl lite tveksamt om det begreppet existerar. Däremot kan man fortsätta att leva som vänner exempelvis. Mm. Försöka underlätta på alla sätt. Men annars har jag aldrig haft någon sån kris. Jag har också haft... Jag har gynnats av att jag har fått vara frisk hela tiden, inte drabbats av någon allvarlig sjukdom, och det är naturligtvis underbart, alltså. Så man fattar inte hur bra man har det förrän man skulle råka illa ut, så är det.
Mm. Och hur är det med, vad var det nu Tranströmer skrev om begravningar, att de kommer tätare?
Ja, ju äldre man blir, är något sånt.
Ja, precis. Ja. Som trafikskyltarna är inför ett samhälle.
Ja, så är det ju faktiskt det. Det är ju, och begravningar, det är väl något som jag väldigt ogärna vill gå på. Man är ju tvingad ibland, men jag tycker... jag är inte så lättrörd annars, men just på begravningar hör man då sagt tack och Gud för vad som varit och så vidare. Men hör samman, man kan braka samman totalt, men jag tänker den här människan får man aldrig se igen. Så jag har väldigt svårt för att gå på begravning. Jag försöker undvika det i görligaste mån. Samtidigt måste man ju också vara socialt inriktad, så att det är en balansgång.
Mm.
Man kan inte gå och hitta på massa svepskäl för att inte gå på begravning. Inte, men det är ju att visa respekt för en avliden.
Mm.
Och för anhöriga till vederbörande.
Du får börja umgås med väldigt, väldigt unga människor.
Ja, för jag det. Jag märker det. Är en mycket bra ordination.
Ja. Men jag funderar bara på det här med Laholm som vi pratade om för en stund sedan. Det finns någon slags stipendium i ditt namn.
Ja, det var en av mina söner, Eskil. Han kom på idén att det borde vara ett stipendium då, mitt namn. Det är så att jag hade en väldigt god vän som heter Johannes Brost, som tyvärr är borta nu. Han var ju från Laholm också. Mm. Hans mamma kom därifrån, Gudrun. Hon kom från Veinge som ligger 4 kilometer utanför Laholm. Så att jag känner en djup saknad efter Johannes, som vi umgicks väldigt mycket, speciellt sommartid. Då han nu tillbringar hela tiden nere i södra Halland. Så att han fick ett stipendium då. Och då sa en av mina söner som heter Eskil, travskribent bland annat, Han sa att nu borde du också ha ett kanske. Men han och några kollegor, bland annat Halmstad bollklubbstränare Magnus Haglund, instiftade ett Björn Hellberg-stipendium som gick till en holmare i fjol som heter Karl Stridsberg. Och i år kommer nästa pristagare att utses. Det är inte klart ännu riktigt, för det är slutet av augusti.
Ja, ah, okej. Okay. Kan jag få det här stipendiet, tror du?
Ja, man måste vara verksam inom kommunen.
Ja.
Verksam inom Laholms kommun. Och ja. det är en ganska omfattande kommun. För den är inte fullt så liten som man tror. Det är över 25 000 invånare där. Så det är inte en av de mindre. Utan den ligger på 103 plats och 280 kommuner i Sverige. Jag skulle gärna vilja komma in på 100-listan, men vi ligger nära den.
Ja. Ja, du får göra någon slags kampanj då.
Jag får göra det. När vi är så nära, ja.
Men är det... Kanske du ska göra ett annat stipendium, ja, för den som gör flest barn i Laholm.
Ja, det ligger jag själv bra till i och för sig, men ja. Det får finnas det får finnas gränser för det.
Ja.
Men sen är det ju så att i sommar har det varit en utställning i vårt gamla vackra rådhus som slutar av 1700-talet. Och det har faktiskt varit om mig, och det är lite på sätt vi lite penibelt att själv figurera, stå i fokus i ett sådant sammanhang. Men nu har de i alla fall plockat fram lite unikt material om mig och visats i sommar. Där berättar lite om karriären som författare och journalist och tennisvetare och så vidare. Och tv-framträdanden plockas fram. Och så lite bildmaterial och annat och lite faktauppgifter. Så det är oerhört smickrande och hedrande att få figurera i ett sådant sammanhang. När man fortfarande är i livet dessutom.
Ja, visst. Vet du, jag tänkte att man skulle börja göra livsrunor istället för dödsrunor. Så att människor som är i livet får veta vad de har betytt för folk.
Det är ju en oerhört vettig och klok synpunkt.
Eller hur?
Vilken härlig aspekt. När en människa avlider, när hon eller han går bort, ja, då kommer det draper i efterhand. Då får de höra vilka fina människor de var och vad de har betytt och så vidare. Men aldrig får de höra det när de lever. Så det tyckte jag var ett förslag som vi ska anamma. Det ska antas på regeringsnivå.
Vet du vad? Jag tror jag kanske ska göra det tv-programmet. Jag ska pitcha det för SVT.
Ja.
Och säga att jag vill vara programledare för Livsrunan.
Vilken bra idé.
Tack så mycket.
Ja.
Jag sa ju, du har kallats för världens främste tennisexpert.
Ja.
Vem är tvåa?
Jag vet inte, det är inte säkert att jag har dessutom de senaste åren inte varit ute lika mycket som jag. Det finns en amerikan från New York som heter Stephen Flink. Okay. Han är hängiven tennisvän och oerhört kunnig.
Och inte släkt med Torsten Flink?
Nej, dock inte. Nej. Dock inte alls. Nej. De kanske har bäckanden gemensamt, jag vet inte. Men den är Flink, han är... Men skillnaden mellan oss är att han enbart ägnar sig åt tennis. Mm. Bara 100% tennis. Jag gör ju mycket annat också.
Ja.
Så jag tycker att jag gärna vill poängtera det att jag har kolossalt många olika intressen. Va? Så att man är intresserad, riktigt passionerat och lidelsefullt intresserad av ett ämne betyder inte att man ska sakna intresse för andra. Så jag har väldigt mycket humaniora, historia, geografi, litteratur,
film,
sport. Det är så många områden, politik, som jag är intresserad av.
Ja. Men Björn, jag sa tidigare att jag ville testa dina kunskaper. Och jag har skrivit då 19... Nu kommer jag ställa två frågor om finalen 1969.
Ja,
vilka var det som spelade?
Den ska vi ta här. Den tar vi. Det var Rod Laver vann över John Newcomb.
Just det. Vilka siffror?
Jag tror att det blev så här. Innan du säger så tror jag att de sätten som Laver vann var med 6-4 i alla. Och så vann Newcomb 1 med 7-5. Alltså 6-4, 5-7, 6-4, 6-4.
Ja, det är alldeles korrekt.
Ja.
Snyggt. Vem kom åtta det året?
Det är svårt, därför att då får man gå på vem som... Alltså åttan, det är han som åker ut mot den i semifinalist som förlorar mot... Man får gå så alltså.
Ja.
69, kan det vara Tom Åker exempelvis?
Cliff...
Dysdale,
ja, just det.
Sydafrika.
Mm.
Ja.
Ja, men det här var väl ändå kul.
Ja, då fick vi någon.
Ja.
Ja.
Björn, vad vet du om din framtid?
Jag sa ju nyss att jag inte är ett orakel, va? Därför är det svårt att skåda in i framtiden. Men vad jag vet nu är att jag har kvar intresset att jobba vidare. Jag vill gärna stötta min fru också naturligtvis, inte bara vill, utan det är självklart en kär plikt att göra detta, som hon drabbades av en stroke på vår 38-åriga bröllopsdag. Och det har ju hämmat oss naturligtvis. Men,
hon är 100% klar i knoppen, va?
Helt 100%, för det påverkar inte alls. Så talförmåga, minne, allt detta är perfekt. Så att det är vi väldigt, väldigt tacksamma för. Men så vi satsar med att tillbringa så mycket tid som möjligt med Inger. Och sen hoppas jag kunna jobba vidare. Och sen är jag naturligtvis en förhoppning, eftersom jag nu, den här sommaren som nu är på väg att gå, flykta, där missar jag för första gången Wimbledon. Första gången jag var där var 1967. Och sen var jag där 53 år i följd utan att missa en enda speldag. Men så blev det ju inte corona, så att jag stopp på tävlingen helt och hållet förra året. I år hade jag akkrediterat mig. Jag hade fått akkreditering av arrangörerna. Men nu när jag hör hur mutationen har varit och allt detta, karantän och så vidare, så jag beslutade mig för att hoppa av i år. Så hoppas jag att 2022 att man kan göra en comeback där,
ja,
på de här kortnaggade gräsrektanglarna.
Men du berättade, eller du skrev i din bok att din pappa var utomlands 3 gånger.
Ja.
Du har ju varit det betydligt flera gånger.
Ja, 30 gånger drygt.
Men
30 länder ska jag säga.
Ja, precis. Men han tog väl i princip aldrig semester inför?
Nej, gjorde han aldrig.
Och hur är det med dig? Kan du vara ledig?
Ja, det kan jag. När jag är ledig så kan jag verkligen koppla av. Alltså. Många som känner sig stressade har ofta med sig jobbet på ledigheten. Men det är få gånger som Inger och jag har riktig semester, så att säga. Alltså, någonstans då vi inte har några jobb eller förpliktelser. Ofta kombineras det ju. Jag gör en semesterresa där jag samtidigt jobbar. Men när vi bara är på semester så kopplar man av helt och hållet. Så jag har en förmåga att stänga ute det i samma ögonblick som jag är borta från jobbet. Och jag lämnar det bakom mig helt enkelt. Och kan koppla av och sitta och se film eller läsa en bok, promenera. Ja, det finns mycket man kan göra på sin fritid.
Är du en stor badare?
Nej, det är absolut inte.
Nej?
Jag hade ett väldigt stort badår 1959. Det var en het, getingrik sommar då ständerna fylldes av invasioner av badande. Då badade jag rejält hela den sommaren 59. Ingmar Johansson blev världsmästare och allting i boxning. Men efter det har jag, trots att jag bor vid Sveriges största badbalja, badat 3 gånger totalt. Okay. Jag hade en fjärde badupplevelse på gång ett år, men den gången räddades jag av ett mäktigt åskväder, så jag slapp.
Okay.
Slapp det. Så nej, jag är ingen stor badare.
Nej. Men är det för att du bara inte...
Ja, jag är inte så tjust. Jag tycker det är så mycket med sand mellan tårna och man ska dit. Och så. Nej, det är för många besvär.
Ja.
Jag däremot tycker jag om att bada bastu.
Ja, det är trevligt. Har du en bastu?
Ja, vi har en liten bastu som det är en tillbyggnad vi gjort i mitt hus. Det är ett gammalt funkishus från 1937 där jag bor. Så att och det är så här att min fru föddes bara 60-70 meter därifrån i en, alltså sjukhus i Laholm då. Jag brukar säga till henne att det var en ett ganska begränsat geografiskt kliv i tillvaron, brukar jag säga till henne. Då säger hon, och vad ska du säga som har bott i det huset hela ditt liv? Så att jag har inte mycket att komma med.
Nej. Trivs du med kändiskapet, så att säga?
Nej, jag vet inte. Jag är inte så förtjust. Jag vill gärna vara lite diskret när man är ute. Men det kommer ju antingen man vill det eller inte. Men det har aldrig för mig varit en drivfjäder att nå en berömmelse eller något. Utan det, för mig, det som har varit väsentligt är att försöka prestera så gott man kan inom de områden man behärskar någorlunda. Det har hela tiden varit nyckeln för mig, det där. Sen det andra, det kommer ju med automatiskt, så att säga, det där. Och jag har aldrig egentligen besvärat sig. Jag har träffat väldigt många, många trevliga människor ute. Så att jag haft, där har jag också varit lyckligt lottad i det avseendet.
Mm. Men när du går härifrån, ifall någon vill ta en selfie med dig, tackar du
ja
då?
Ja, det gör jag. Absolut. Jag kan säga en sak som har blivit lite påfrestande. Och det är det att folk kommer fram och kommer att läsa in hälsningar till okända personer hela tiden. Jag får massor av förfrågningar om det. Att läsa in till människor jag aldrig hört talas om. Och jag ställde ju upp med detta hela tiden. Men fram till några få år sedan så kände jag nu i gränsen. Det var en helg. Jag fick nästan 40 förfrågningar. Det var en midsommarhelg. Att läsa in till bröllopspar och så vidare. Och jag tycker, jag ställer oerhört gärna upp med bilder från mycket som helst. Autografer skriver jag. Men när man kommer med en sån personlig begäran, det är en sak om du känner vederbörande, då kan man ställa upp givetvis. Men annars, det blir för mycket. Och när jag då märkte, läser jag in för en hälsning. Ja, dagen därpå kommer det 30 till. Som sett detta, så det är nackdelen. Där är jag lite, försöker vara återhållsam.
Ja, det är rimligt, du har inte tid.
Nej, det blir lite pressande faktiskt.
Björn, det är dags för succémomentet, frågor du inte fått förut.
Ja.
Är du beredd?
Jag är mycket parat.
Härligt. Vilken köksmaskin är du mest rädd för?
Jag är en novis i köket, så jag kan knappt komma på ett enda köksredskap. Det skulle vara lökhackaren. Finns det någon sån som heter det?
Ja, jag tänker, ja, kanske då. Alltså antingen att det är en mandolin, men det är ju inte en hack. Då
Nej,
river du
det är mandolinen. Man kan få fingrarna in där.
Ja, verkligen. Ja. Det är läskigt.
Ja.
Alltså det blir ditt svar.
Ja, det blir det.
Mm. Du hade också fått rätt för stavmixen, för den är läskig tycker jag.
Aha, ja, okej.
Okay. Ja. Ja. Men den har du inte använt så mycket.
Nej, jag vet inte ens vad det är.
Nej. Har du något argument för att använda ögonkräm?
Nej, jag har aldrig använt smink överhuvudtaget. Medan jag sitter i tv-stolen, då är man tvungen till det. Nej, ögonkräm har jag aldrig.
Nej.
Däremot, det låter ju som nästan förmätet att jag ställer mig över. Det finns folk som kanske som måste ha det helt enkelt. Och då har man förståelse för det. Men eftersom inte jag har haft något behov av det, så har jag inte intresse av det.
Nej, jag fick lära mig ganska nyligen att det måste man ha.
Jaså?
Ja, annars så säckar huden ihop.
Jaså, det ja, ser man. Ja.
Så är det. Vem är Filip och vem är Fredrik?
Ja, det kan vi. Det kan säga, Fredrik är en långe född i Vänersborg. Och ja. Filip kommer från Köping och är lite kortare utav de två.
Just det, snyggt. Mm. Hur länge ska ett ägg koka för perfekt resultat egentligen?
Jag vill gärna ha det ganska löst. Ja. Så jag skulle tro att 4-4,5 minut skulle passa det på. Jag vill inte ha dem för hårt kokta. En del vill ha dem som nästan är gula och blir gröna, så det är inte så gott. Samtidigt ska det inte heller flyta ut. Vad har du själv för...
Jag skulle säga runt 8.
Alltså så långt. Men ja. Då är det väl väldigt fast.
Fast då räknar jag då från att jag lägger ner dem när vattnet kokar redan.
Jaha.
Ja.
Du lägger redan, ja just det.
Ja.
Ja.
Och då tror jag att det blir ganska bra.
Mm.
Ja, det var alla frågor du inte fått förut som jag hade.
Ja, tack för det.
Ja, det var det lilla. Du hade inte fått dem förut, va?
Nej, ingen utav dem.
Björn, om det är okej med dig så tänker jag att vi stannar där.
Jag är tacksam för den här pratstunden. Mm. Tack så mycket.
Tack själv.
Trevligt att få vara med här, komma in i den räcka av intressanta profiler som du har intervjuat genom åren.
Du var så välkommen.
Tack.
Stort tack. Björn Hellberg, en ära och ett nöje att träffa en sån språkekvilibrist. Följ honom på Insta. Nej, jag skojar bara. Björn har vanligtvis inte ens sin mobiltelefon med sig. Men som du vet får du gärna följa Värvet, där du bland annat kan se Sveriges kanske kortaste talkshow Uppvärvning. Nästa vecka har du en av landets absolut ljuvaste stämmor i den här kanalen.
Visst har jag haft stunder när jag tittar ut och får en blick tillbaka, eller där jag känner att fan vad häftigt det här var. Alltså att vi på något sätt lindrar varandras ensamhet. Det är det som händer där i stunden.
Jajamensan, efter många, många års väntan kommer hon äntligen. Melissa Horn, hurra säger jag, som heter Kristoffer Triumf, producent är Saga Markula och Kalle Birgersson och ger ut värvet, det gör Acast. Vi hörs om absolut max en vecka. Hej då! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com/records.